Hej Tyresöbor och alla andra som lyssnar. Det här är det 14:e avsnittet i serien Tyresö under en föränderlig tid på Radio Tyresö 91,4 eller på tyresoradion.se med Göran Magnusson och mig, Gunnela Grell Lundgren. I det förra avsnittet talade vi om torpen på andra sidan Gammelström, Karlberg och Uppsättra. Och slutade med att det fanns dricksvatten bland annat i Långsjön och Gammelström. I det här avsnittet berättar Göran om Raksta, Ektorp, Flogmossen med flera torp. Och nu, kära lyssnare, om ni inte känner till området han berättar om, så är det bäst att ni plockar fram kartan nu. Göran är lite skrovlig i halsen idag. Men berättar glädjen är det inget fel på. Varsågod, Göran.
Sen har vi ju då i de här områdena också då Lilla Raksta. Det är ju ett torp som ligger, om man kommer från Uddbyfallet så åker längst Albysjön.
Och har sjön på sin högra sida.
Så kom man ju fram till Lilla Raksta. Först kom man fram till den här stora herrgårdsraksta som ligger som disponent på staden där. Ute på udden i Albysjön. Men lite längre fram, idag ligger på vägen, heter det Rakstaringen. Där ligger fortfarande det här gamla stället kvar. Och det är från 1500-talet, det här bondgården. Och man säger ju att de här forngravarna nere vid Storängen, alltså vid båthamnen, där är just jättestort gravfält på vägkanten utav Brakmarsvägen på höger sida. Det kallas ju av de här arkeologerna det för Raksta gravfält. Men Lilla Raksta där, det var en gård på cirka 10-20 tunnland på den här tiden. Och det ägdes också av Abramsén på 1800-talet då, som ägde kvarnen vid det Uddbyfallet. Han ägde Raksta, det var en privat gård då, ja. Som låg under det. Även Ektorp och även Ulbergstorp och Skansen ägde Abramsén. Och där hade han ju sina jobbare som bodde.
Ektorp, det är den lilla gården som ligger i kanten på
Storängen vid den stora båthamnen.
Ja, där går två nordsvenskar
hästar. Där går det två nordsvenska hästar, ja. Och ägs idag utav Stocklas. Fotograf. Mm. Abramsén, de sålde det här då alltihopa med Uddby mjöl och sågkvarnar och torpet Ektorp och det här 1862. Och därefter kom det att ägas av flera olika personer. Det hamnade så småningom i slottets ägo igen. Det hade ju sålts ifrån från slottet en gång. Och det köptes tillbaks av slottet, slottsherren så småningom på 1900-talet.
Ja, markisen där.
Ja. Och man passerade då Raksta, den här herrgårdsbyggnaden, det är disponent på staden vid Albysjön. Den har flera namn, den här stora Raksta. Det kallas för Trädgårdsraksta och det kallas för Uddbykvarns utmål, står det i handlingarna.
Vad sa Uddbykvarns ut?
Utmål.
Utmål?
Ja. Jaha. Och lika så kallades det för, där bodde ju herrskapet, så det kallas för Herrraksta också. Mm. Så att ett kärt barn har många namn.
Ja, verkligen.
Det stora huset som ligger där ute, det byggdes i mitten av 1890-talet.
Ganska ungt alltså.
Ja, det är förhållandevis till allt annat vi pratar om, så det här ett ungt ställe. Inom de här området också fanns det ett ställe som hette Flogmossen. Som sedan idag brukar man säga, och jag tror att det står på kartorna, Flodmossen. Men Flogmossen, Och morse, det säger ju vad det är för någonting.
Mm.
Men vad säger flog?
Vatten tänker jag på.
Det betyder torr talltopp.
Precis tvärt emot vatten. Ja.
Så att det var stället som låg vid den torra tallen vid mossen.
Ja.
Så kan man väl säga att det betyder.
Och var låg det?
Och det ligger precis på gränsen till Haninge. Och om man går ifrån Rundemar och upp emot höjden Högdalen i Haninge,
mm,
alltså den vägen, så är det precis på gränsen som man tror att det tillhör de gårdarna. Där låg det, och fortfarande så finns det resterna efter husen kvar där, både boningshus och uthus, så finns det stenväg.
Är det ut efter den här leden som går till, det är Sörmlandsleden som går till Tyresta?
Ja, det är, den går ju
i närheten av höjden.
Ja, det gör den, fast den går inte, ja,
inte alldeles in till.
Den kanske går in i skogen där, ja, och ner det, så ju förbi höjdenstugan och ner.
Ja, just det.
Och men det är precis där när du kommer ner för höjdenstugan och ner till själva stället höjden, så är det bara några 100 meter. Så är det Tyresö du befinner dig i. Där låg det här stället, Flomossen.
Det står säkert på orienteringskartorna, för där står massor med gamla namn.
Ja, det är tänkbart. Men det är aldrig någon som säger idag, utan Flomossen eller Flomossen är det. Man har väl, det har blivit så, men
ja,
det gamla namnet är Flog. Och det är omtalat i mitten av 1600-talet det här. Ja, den här talltoppen alltså, den var ju kodrik också. Så att det är ju, har ju med det också att göra. Att det var ju därför den stod kvar.
Men den stod på mossen ändå, eller kanten?
Ja, i kanten. Ja. Inte på mossen.
Nej,
utan bredvid. Men den kan ju stå på bergen, någon bergknalle där. Eller
i, så, närheten,
i närheten, ja, av den här mossen. För det är ju en mosse som är där. Och går man ner vid den här mossen så finns det en vattenkälla där det finns en mugg så du kan dricka vatten nu.
Jaha.
Än idag.
Mm.
Och man åkte ju till den här höjdenbacken och åkte skidor för, som igen vuxen idag. Men det var ju en stor nedförsbacke där som man åkte nedför. När jag var 7 år vet jag att jag åkte dit och får åka i den där backen.
Oj, oj, oj.
Så att man var för slut innan man var där, tänker jag. Jag vet inte när riktigt det tog slut så att säga, men det fanns nog kvar till början på 1900-talet. För jag vet att en av personerna från Rundemar, han var född omkring 1900, den här, han berättade för mig att när han var grabb på 1910-talet då var han med och hämtade ett av uthusen som stod på flodbasen och transporterade det ner till Rundemar. Och det är det hus, lilla huset som står på sjökanten utan Balbesjön idag. Och jag tror att de har haft det. Det har varit smedja där från början. Men jag tror att de har något sommarboende haft det nu på slutet. Men det är ett hus ifrån flodbossen.
Men det var ju en bit ifrån.
Man tog vara på det och
ja,
såg till att det inte försvann.
Och fiskade väl i sjön kanske.
Ja, man ska ju komma ihåg att i de här arrendekontrakterna, i Grändalen, i allihop, så står det att de får inte fiska.
Jaså?
Ja, det står uttryckligen att fiske och jakt får icke förekomma.
Det var för lätt tjänta pengar för dem annars då.
Ja, det, och vem skulle fiska till exempel i Grändalssjön om inte var torparna som skulle göra det?
Och kanske tjuvfiska lite. Eller vågade man inte sånt?
Hörde du det? Man vågade inte det.
Nej, då var
det... Ja, då, man fick ju böta ordentligt. Markisen och de här, där var de inte snälla. För då stämde man dem inför tinget.
Oj, oj, oj.
Direkt. Det finns många domar emot såna här grejer som de har då varit ute och tagit någonting som man inte hade till elda med, som man inte hade fått lov. Man fick ju inte ta och elda med annat än att först skulle kovaktan tala om att man fick elda. Det var ju ris och stubbar och bångar som man fick elda med, till exempel i torpen. Man fick ju aldrig hugga ner ett träd, inte ens ett dött trä, utan man måste ha tillstånd utav skovaktaren. Så att vad man fick elda med, det var ris, stubbar och bångar.
Vad är bångar?
Stora grenar.
Jaha, vilket liv. Man hade maten inom räckhåll och inte fick ta den.
Ja, just det. Och
och elda var man ju tvungen till. Det fanns ju inget annat sätt än att elda med ved.
Nej, det var det enda sättet ju. Och så det var kallt. Det var ju så hemma att salen, det var ju till julafton man eldade upp den.
Ja.
Annars var man aldrig i den på vintern.
Mm. Det var köket som var stora samlingsplatsen
då. Ja, och sovrummen då. Men så...
De var väl kalla också, antar jag.
Inte när man la sig, men när man vaknade. Det var kanske 20 grader varmt när man la sig, men det var kölgrader många gånger när man vaknade. För man hade, det var ju en kamin, och när den slocknade så dog ju värmen ut.
Mm.
Och det var ju inte så där väl isolerat heller förr i tiden. Emellan det här övre kärret och flodmossen så låg det en backstuga, Flodmossedal, eller Dan som den hette från början. Den är omtalad första gången 1780-talet, och då står det Dal Nybygge.
När du säger omtalad, oj.
I husförhörslängden.
Ja, jag tänkte just säga det.
Ja. Det är ju husförhörslängden man hittar på dem många gånger. Eller ser det på kartor eller det. Men, men här är omtalade husförhörslängden på, i början på 1780-talet. Men redan 1809 tycks stugan ha försvunnit. Det kan vara så att det står i flommorsen, så står det omtalat någon stuga på 1820-talet. Och det kan ju vara så att man har skrivit in det bara under flodmossen istället för att ha ett särskilt kapitel i kyrkoböckerna. Det vet jag ju inte, och det går inte. Man kan ju eventuellt titta på namn och så vidare om det är samma personer som bor där. Och det. Så kan man ju gå tillväga, men det har jag inte gjort. Så att man har ser 1809 som den försvann, och man ser då att där på slutet av 1790-talet nämligen, då dog en utav de som bodde där, och då fick då hustrun betala 12 riksdaler för klockor och bårlist till prästen.
Det var mycket pengar då.
Det var oerhört mycket pengar. Så att för annars brukar det ju vara en och två riksdaler och kronor. Men i det här fallet så var det 12.
Klockor, det var kyrkringningen.
Det var ringningen i kyrkan.
Och bårlist, ja, det var något väl, med kistan förstås.
Ja, det var nu...
Som man bar kistan,
ja,
kanske.
Ja, någonting i den stilen där.
Sedan programmet spelades in har vi gjort vissa efterforskningar och funnit att bårlist, det var en variant av de rep man firade ner kistan i graven med.
Själva högtidsstunden, eller vad man nu kallar det för, i kyrkan som man fick betala för. Och där ingick ju då väl också prästen, att han höll ett litet tal i den här ceremonin. Men det var ju prästens lön. Det var ju så han fick pengarna. Annars kunde inte han leva. Och sen i början där på 1800-talet så bodde det, var det en skräddare som bodde i den här.
Ja, det är fortfarande Flodmossedal vi talar om.
Men som sagt, så försvann det bara ur husförhörslängden. Men resterna till den här grunden, den kan man hitta i den här dalen.
Nu är det nog bäst att ni tittar i kartan igen.
Om man går ifrån övre kärret till Flodmossen så är det ju en dal som man följer. Nu går en cykelväg. På ena sidan, det är stort dike, utfallsdike som rinner här uppifrån flodmossen och ner till övre kärret. Men på Det här ligger, den här resten av den här huset, det ligger på höger sida om man kommer från Rundemar och går där mot, medan cykelvägen, den nya, den går på vänster sida om det här utfallsdiket. Så att man ser inte om man åker den, utan man måste gå på höger sida upp. Då kan man, och är observant, då kan man hitta på den här resten efter grund.
Kan man säga att det ligger ovanför Långsjön?
Nej.
Här hängde jag inte riktigt med. Inte
man,
du?
Man ska inte blanda in sjöarna här, för nu är vi inne i skogen. Långt ifrån sjösystemet.
Mm.
Så att, nej.
Nej.
Så att säga, man, det finns ingen bättre beskrivning än att gå från övre kärret till, upp till höjden Högmora i Haninge. Då passerar man det här på mitt på, ligger ungefär mitt emellan.
Ni hänger väl med?
Mm. Du har en väl promenad här framöver. Så
ja, jag brukar ju gå Sörmlandsleden till Tyresta, men jag är inte så
vandrad där. Då går du helt fel, då går du, för den går du in i skogen.
Ja.
Här måste du gå en annan väg. Sen får man ju inte glömma vinskänken som ligger nere vid själva Nyforsfallet då.
Vad sa du? Vinskänke?
Vinskänken.
Jaha.
Vinskänken, det är ju ett ställe som finns med redan i början på 1700-talet på kartorna. Om man tittar. Och det huset, det är alltså ingen gård utan det är ett hus. Och det ligger precis där idag bäverhyddan ligger vid Albesjön. På samma lilla udde ut. Där Jaha. Låg detta hus, vinskänken. Om man står vid, uppe vid Nyfors och sen går emot Rundemar. Och när du är mitt i backen på vinskänkabacken så går du ner mot Albesjön. Och där ligger bäverhyddan. Och där några meter ifrån bäverhyddan låg det här huset.
Det låter som en krog, vinskänken.
Ja, det står krog på karta 1710.
Jaha.
Då står det Vättinge krog, står det.
Jaha.
Då, på den kartan. Men sen kallas det för vinskänken. Jag kan väl nämna att då här på 1900-talet i början, då fanns ju inte det här huset. Men då låg det ett badhus på den här udden. Som då tillhörde väl förmodligen disponent på staden i Fors.
Ja, just det.
Men här låg det ett badhus i början på 1900-talet. Krogen hade väl försvunnit i början på 1800-talet, misstänker jag. Och sen bodde det smeder i huset till Vättinge. Eller Nyfors. Mm. Så att det var en arbetarbostad så småningom. Men som sagt, från början så står det krog.
Jaha.
På kartan.
Men vin, hade man vin? Hade man inte brännvin bara?
Nej, vin fanns ju, men ja, vi får väl ta det där med vin och brännvin sen, hörru du. Så ska vi reda ut det också.
Ja, just det. Och namnen ska
ja,
vi ta.
Ja, just det. Ja, då. Sen fanns det ju då vid, nu är jag tillbaks på fastlandet igen och gått över strömmen så att säga vid Nyfors. Och vi har ju Vättingefallet då. Men precis vid själva parkeringsplatsen vid Vättingefallet, då har du ju då Hällberga och sen har du ju en parkeringsplats och sen kommer du ju ner till själva fallet.
Ja.
Går du då från parkeringen mot Tyresöflaten. Mm. Där låg det ett gård som hette Vättinge Lyckor.
Jaha, det är ungefär vid Hällberga.
Ja, fast det är närmare
sjön.
Närmare fallet där.
Jaha.
Där låg det och det ser du ju, kan du hitta fortfarande rester efter grunderna.
Vättinge gård, sa du.
Vättinge Lyckor, sa jag.
Men Lyckor, sa jag. Ja. Då kan man ju prata om vad en lycka är.
Ja, det är ju en åkerlapp.
En åkerlapp, ja.
Ja. Mm. Och den här fanns ju då på under 1800-talet. Och 1870-talet så upphör det här stället. Och vad hade de då för åkrar? Ja, det finns ju där bebyggelsen, sommarstugorna ligger idag. Det är ju åkrar.
Jaha,
men det var ju de brukade.
Väldigt sluttande och väldigt...
Ja, men en del är det ju jämnt. Och sen finns det ju... det finns en åker som är igenvuxen egentligen. Om du står, kommer vid busshållplatsen så går rakt fram den bokanten, så har du ju en åker rakt fram som är, ingen tänker på idag. Vid soptunnorna rakt in där i, bakom sommarstugebyggelsen. Där låg ju en åker som är igenvuxen idag. Och sen är det ju då där sommarstugesbebyggelsen ligger, som var åkrarna.
Lycka är väl en liten åker?
Ja, det är det. Ja. Industrierna tänker jag ju inte beröra, så att säga, för att det finns så väldigt bra dokumenterat nu i Tre strömmar.
Här syftar Göran på boken Tre strömmar, som handlar om Tyresös industrihistoria av Jan Schnell.
Det fanns ju sällsmakeri i Vettingeström som arrenderades av en fru Fagerberg inne i Stockholm. Hon arrenderade då också Vettinge Lyckor. Och det var ju då för att där hade hon ju sin arbetskraft. Hon arrenderade också Krusboda. Det här är ju alltså ett första hälften av 1800-talet, 1830-talet där. 40, som hon arrenderade även Krusboda, för där hade hon också då folk som bodde, som jobbade i hennes industriverksamhet.
Ja. Och där gjorde man sämskskinn.
Ja.
Var det av koskinn eller vad?
Ja, det är det ju utav nötboskap. Kalv.
Så hon hade, man kan säga nästan att hon hade tjänstebostad åt sina arbetare.
Svar ja, det kan man säga. De fick säkert betala först.
Ja, säkert.
På 1860-talet, när man kommer ända framåt det, då arrenderas Vettinge Lyckor utav Sämskmakeriämbetet i Stockholm. Kommer man ytterligare något decennium där, så kan man se där att den som brukade stället då, han hade en häst och två dragoxar och fem kor. Och det visar ju att det var i alla fall bete och höskört till så pass mycket djur.
Och det är alltså Vettinge Lyckor vi pratar om nu.
I den här, en bouppteckningen där, så ser man att i kontanta medel så fanns det 882 kronor. Men skulderna var 581, så att pengar var ju inte så mycket man ägde. Utan den tillgångar man hade var antingen djur. Eller var det ju inventarierna. För att när man läser olika bouppteckningar så är det så att man har lånat emellan sig. Man har lånat av prästen och prästen har lånat av den och den har lånat av en annan. Så det finns skulder mitt emellan massa människor.
Vem höll reda på skulderna då?
Det fanns nog uppskrivet. De kunde ju inte räkna och skriva själva.
Nej.
Jag tänkte
man lånar lite här och lite där.
Ja,
man kanske hade någon papperslapp där.
Ja, man hade säkert någonting. En och streck alltså. Även om man inte kunde räkna eller skriva eller så hade man ju tecken för mycket som vad det betydde.
Och det funkade tydligen.
Ja, det funkade. För man ser ju över i alla bouppteckningar att de har lånat av varandra.
Det där att man köper på krita, det kommer sig av att man satte något kritstreck på en tavla när man var i affär.
Ja.
Eller handelsmannen gjorde väl det.
Ju böcker egentligen då. När handelsmannen kunde ju läsa och skriva. Och där man köpte ju på bok egentligen. Och det var ju det vanliga. Man betalade ju inte varje gång man var och handlade mat eller det. Vi har ju hemma boken från affären i Nyfors. Som Gustafsson drev där. Det ser man att vi har ju den boken när morsan och farsan var där och handlade och skrivit upp i boken. Och så betalar man en gång i månaden och sånt där. Jo, men det var det vanliga.
Man ja, man gick väl inte med pengar på sig helt enkelt.
Nej, man hade inte det. Och sen var det ju så att man hade ju inte pengar helt, varenda dag. Det tog ju slut och sen fick man ju ingen pengar för man hade sålt något igen.
Det här var det 14:e programmet där Göran Magnusson berättar om gamla Tyresö. Om några veckor kommer det ett nytt program. Gunnar Lagrell Lundgren, Radio Tyresö 91,4. Hej då!